P3, Sveriges Radio.
Budapest, 17 januari 1945. I hela stan syns krigets omisskännliga spår. Halvt kollapsade byggnader, blotta förstörda hem där människor nyss bodde. Fundament till raserade broar sticker upp i floden. Glasskärvor och bråte blockerar vägarna. Raoul Wallenberg har packat 3 koffertar, sin ryggsäck och portföljen som han alltid bär med sig ligger nu i bilen som av hans trogna chaufför rattas genom de sargade gatorna. Men de är inte ensamma. 3 sovjetiska militärer på motorcyklar följer dem som eskort. Med i bilen finns också en vän till Raoul som han lovat att skjutsa en bit. Vännernas samtal präglas av goda nyheter. De känner båda lättnad över att Budapest är på god väg att befrias från nazisterna. Efter en stund ber vännen om att få bli avsläppt. Han ska ta sig mot stadsdelen där striderna fortfarande pågår för att söka efter sina föräldrar. De 2 männen tar varandras händer och säger farväl. Sen sätter sig Raoul till rätta i passagerarsätet och färden fortsätter in över Röda arméns gränslinjer. Och där kommer spåren efter Raoul Wallenberg att försvinna för alltid.
Det här är andra delen av berättelsen om Raoul Wallenberg. Den humanitära hjälten som gick under i slukhålet som är det sovjetiska fängelsesystemet. En historia om ett bortslarvat människoöde. Ett diplomatiskt haveri. Och om anhöriga som längtar ett helt liv efter sin förlorade familjemedlem. Utan att någonsin få honom åter.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Efter att avgaserna skingrats i vinterluften ska Raoul Wallenberg försvinna iväg mot sovjetsystemets obegripliga labyrint. Men i det kaos som råder i Budapest i januari 1945 är det ingen som lägger någon vikt vid det. För det är inte bara han som är borta. Alla som kan håller sig gömda just nu. På gatorna rasar den stora slutstriden om Budapest. Och Röda armén nedkämpade hårdnackade ungerska och tyska motståndet. Den svenska ministern, alltså den man vi skulle kalla ambassadör, och hans personal har skingrats. Det kommer dröja ett bra tag innan de till slut ska vara återfunna och i säkerhet kan skickas hem till Sverige. Men inte heller då ska den svenska diplomatiska staben vara komplett. En man kommer saknas. Då och för evigt. Raoul Wallenberg. Medan kriget går mot sitt slut i Ungern väntar en orolig mor där hemma. Mai von Dardel, Raoul Wallenbergs mamma. Hon är ingen vekling utan har härdats av livet som inte alltid gått fram varligt med henne. När hon var ung och gift med sin första make, en lovande medlem av den inflytelserika Wallenbergsläkten, såg nog Mai ljust på framtiden. Men då slog olyckan till. När hon väntade deras första barn blev maken plötsligt svårt sjuk i cancer och dog hastigt. Mai blev en mycket ung änka och sonen som döptes till Raoul var faderlös redan när han föddes. Lilla Raoul Wallenberg växte upp med sin mamma, men det var den förlorade pappans släkt som fick styra över hans utbildning.
I och med att Raouls pappa dog innan han föddes så blev det Raouls farfar som tog på sig förmyndarrollen för den här sonsonen. Och han hade väldigt bestämda idéer för hur Raoul skulle uppfostras. Och hans speciella idé här, det var att han skulle ge Raoul en internationell kompetens.
Det här är Ingrid Karlberg, författare till Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg.
Och det gjorde ju att Raoul redan från unga år, han reste på språkkurser eller bodde flera månader i Tyskland, i Frankrike, i England för att lära sig språk. Han skickades till USA i 3,5 år för universitetsstudier, trots att han själv inte ville det. för att farfadern insisterade. Så att inalles är han ju borta nästan 5 år.
Maj von Dardel, som hon heter, efter att ha gift om sig, är så van och längtar efter sin son när han är ute och far i främmande land. Men den här vändan som Raoul varit borta har ängslan kanske gnagt extra mycket. För det diplomatiska uppdrag han skickades ut på i juli 1944, att försöka skydda och rädda så många som möjligt av Budapests judar undan förintelsen, visade sig bli farligare och farligare. Till slut var han personligen dödshotad av såväl nazitoppar som ungerska fascister. Och Budapest förvandlades steg för steg till en krigszon. Men nu, i januari 1945, går det mot sitt slut. Röda armén kommer snart ha drivit ut tyskarna ur stan. Maj von Dardel vet ännu inte om att hennes son har tagit kontakt med den framryckande sovjetiska armén. Men kanske ser hon, precis som han, på ryssarna som räddare i nöden. Klarar sig Raoul bara undan de sista skälvande stunderna i slaget om Budapest, kommer han snart vara på väg till Sverige igen. Men Röda armén ska visa sig vara allt annat än Raoul Wallenbergs biljett hem. Medan Maj von Dardel väntar nervöst hemma i Stockholm håller alltså historia på att skrivas i Budapest. Den sovjetiska armén drabbar samman med tyska och ungerska soldater. Men trots att striderna är bittra och segdragna är utgången given. I februari ligger hela stan under sovjetisk kontroll. Det innebär bland annat att det stora centralgettot har befriats. Och det omedelbara hotet lyfts från de runt 100 000 judiska invånare som fortfarande är vid liv i stan. Men Röda arméns soldater kommer också med annat än befrielse.
När Röda armén har intagit den här delen av Budapest där svenska legationen ligger, så tillämpade de någonting som brukade kallas för fri härningsrätt under några dagar. Och det betydde att de sovjetiska soldaterna plundrade svenska legationen utan någon som helst hänsyn till att detta då var diplomatiskt territorium. De bar ut silversaker, de kalasade på maten som fanns, de drack upp allt som fanns i vinförrådet och i spritförrådet. De var ganska så berusade innan de var klara. Och det var också så att lokalanställda vid svenska legationen som befann sig där blev våldtagna av de sovjetiska soldaterna.
Veckan efter Röda arméns ankomst där på vintern 45 fortsätter det vara stökiga och farliga. Men till slut är alla i den svenska legationsstaben återsamlade. Och när våren börjar titta fram är de redo att inleda färden hem mot Sverige. Resan går genom ett krigssargat Europa och även Moskva, där de svenska diplomaterna från Budapest kliver av i april 1945. På perrongen vid det stora ljusa stationshuset av sten möts de av Sveriges minister, Staffan Söderblom. Och bjuds sen till den svenska beskickningen i Moskva. En vacker villa, inte långt från Kreml. Där i maktkvarteren vistas de sovjetiska beslutsfattarna. Och i närheten ligger också en ökänd plats. Ett fängelse, dit politiska fångar tas för att ransakas innan de skickas vidare i det virvar som är Sovjets straffsystem. Kanske reflekterar Budapest-svenskarna över den obarmhärtiga rättslöshet som råder här, när de vallas runt på sightseeing-tur i Moskva. Men förstås helt utan att veta att någon som de gärna skulle vilja återse har hamnat mitt i den där rötan. För vid det här laget är de nog oroliga för Raoul Wallenberg. Han har inte dykt upp i Sverige. Och i Ungern har den svenska ministern Ivan Danielsson hört illavarslande rykten om vad som kan ha hänt. Rykten som de delar med Staffan Söderblom i Moskva.
Men det som händer i Moskva där, det är ju att Ivan Danielsson och Per Anger och de andra träffar Staffan Söderblom och berättar det de har fått höra i Budapest från flera källor. Att Raoul Wallenberg mycket sannolikt har omkommit, om det nu är en bilolycka eller om det är ett anfall.
Budapests ministerns ord motsäger viss information som Staffan Söderblom har fått. Nämligen att Raoul Wallenberg i januari 1945 var under Röda arméns beskydd. Det meddelades den svenska legationen via en diplomatisk not från Sovjets vice utrikesminister. och Söderblom lät skicka vidare den till det svenska utrikesdepartementet. Och det var först hypotesen. Att Wallenberg var i säkerhet, skyddad av sovjetisk militär. Vilket också var bekräftat direkt från källan. Men sen dök det upp annan information. Om att Raoul Wallenberg är spårlöst försvunnen. Det kablades ut i ungersk radio i mars. Ungefär samtidigt började sippra ut antydningar i den riktningen genom informella kanaler. Från sovjetiska diplomater på cocktailparty. Ivan Danielssons upplysningar går ju i linje med det. Och ministern Staffan Söderblom lyssnar. Det låter inte orimligt. Och han verkar tänka att om det nu är så att Wallenberg är död, ska vi väl inte bråka med ryssarna mer om hans öde? I Sverige har den glada nyheten spridits. Den tappra ungen legationen är på väg hem. Ska snart kliva på båten och resa över Östersjön. Maj von Dardel och hennes make Fredrik, Rauls styrfar, har sedan i januari väntat ivrigt på närmare besked om sin son. De har fått ta del av meddelandet som skickades från Sovjet, att han togs om hand av Röda armén. Men sedan dess har ingen officiell information om var han är eller hur han mår nått dem. Nu önskar Maj så innerligt att Raoul ska ha sammanstrålat med de andra i Moskva och vara med bland de återvändande. Men det ser inte ljust ut. Dagen innan fartyget ska lägga ut, med kursen ställd mot Stockholm, grusas förväntningarna med ett nedslående besked. Raoul kommer inte att finnas med på båten. Men Maj kan ändå inte låta bli att hoppas.
Stockholm, Skeppsbron, 18 april 1945. Kajen är proppfylld av människor och luften är fylld av nervös förväntan. Uppklädda i sina finaste kläder och med blomsterkvastar i famnen spejar de alla mot horisonten. Och där kommer det. Ångfartyget som bär på en värdefull last. Deras älskade anhöriga. Snart går det att urskilja ansiktena på människorna som står ombord. Ett kollektivt jubel hörs och ett intensivt vinkande inleds. När båten lagt till och landgången fällts ut utbryter ett glädjefyllt kaos vid ankomstbryggan. Hustrur, barn, föräldrar och vänner tränger sig fram. Äntligen får man ta varandra i famn på säker mark. Äntligen är mardrömmen över. Men inte för alla. För mitt i den glada folkhopen står två tysta gestalter. Maj von Dardel och hennes make Fredrik, Rauls styvpappa. För dem väntar inget kärt återseende. Inget omfamnande. Deras efterlängtade kliver inte i land. Tårar strilar längs med Majs kinder. Och ett hopp, må hända naivt, dör.
Nej, Raoul Wallenberg är inte på väg hem. Och han är inte heller, som ryktet säger, och som svenska UD verkar tro, död. Men vart har han då tagit vägen? Vi backar tillbaka några månader, lämnar aprilsolen över Stockholm och återvänder till de där bistra januaridagarna 1945. När slaget om Budapest ännu inte har avgjorts och Raoul Wallenberg fortfarande lever i frihet. Trots att han är dödshotad av både nazister och pilkorsare, de ungerska fascisterna, har han envist fortsatt med sina försök att rädda livet på judar. Och det är mitt under intensiva strider. För flyglarmet tjuter ständigt. Bomberna faller och stan raseras. Men nu, den andra veckan i januari, är Röda armén på frammarsch och bryter igenom i Pest, den östra delen av stan. Iförda sina vinteruniformer ramlar sovjetiska soldater fram genom stadsparken som blivit ett slagfält här under slutstriderna. De flesta flyr eller håller sig undan. Men inte Raoul Wallenberg. För han har en plan.
Han har ju då förflyttat sig österut i Pest för att vara först med att möta Röda armén. Så en dag kommer de och knackar på dörren i det hus där han befinner sig. Och då ber han den soldaten att han ska föra honom till hans överordnade. För att han har två ärenden. Det ena handlar ju om återuppbyggnaden av Ungern, men det mest akuta handlar om att rädda det stora centralgettot. Men det här är väldigt vänliga diskussioner. Det berättas ju till och med att den här majoren som man först möter då, att de äter en middag tillsammans och håller tolkade tal till varandra.
Ja, bemötandet från sovjetiskt håll är vänligt, artigt och taktfullt. Till en början. Strax efter att Raoul Wallenberg tog kontakt med de sovjetiska soldaterna skickas det där meddelandet till Staffan Söderblom, Sveriges minister i Moskva. Med det betryggande beskedet att Raoul Wallenberg står under Röda arméns beskydd. Och för tillfället stämmer ju det.
Man kan dela in den här efterkrigshistorien om Raoul Wallenberg i två perioder. En period där Sovjetunionen talade sanning om Raoul Wallenbergs öde. En period där Sovjetunionen ljög om Raoul Wallenbergs öde. Och här är alltså i det skedet när de faktiskt talar sanning.
Efter att först ha följt med de sovjetiska soldaterna in på deras område kommer Raoul Wallenberg och hans chaufför Vilmos Langfelder så ett par dagar senare tillbaka in i Pest. Han har fått grönt ljus på att få tala med högsta militärledningen vid den sovjetiska fronten längre österut i Ungern och ska packa ihop sina saker och ordna några sista detaljer innan han ges av. Det blir en liten runda. Han besöker den nu befriade internationella gettot och byter några glädjens ord med personalen på svenska legationens kansli där. Äntligen är hotet lyft från de utsatta, jagade människornas axlar. Men han hinner inte stanna och höra hur det går till. För han måste ge sig av, tillsammans med sin sovjetiska eskort. När han snart kommer tillbaka vill han höra hela berättelsen, säger han. Körd av sin chaufför är han på väg ut från Budapest. Den där vännen som han mött på vägen och som åkt med i bilen blir avsläppt i Pest. Och så tar de sitt varma farväl. Sen ger sig Raoul Wallenberg av mot det sovjetiska högkvarteret. Och det verkar som att han åker frivilligt.
Ja, men om det nu var så att han var tillfångatagen så fanns det ju under det besöket väldigt många tillfällen för honom att bara ge sig av. Att försvinna genom någon källartrappa eller vad som helst. Så jag tror inte att han innerst inne uppfattade det som att han var tillfångatagen. Men han säger till en kollega vid något tillfälle där under det här återbesöket att jag vet inte om jag är här som gäst eller fånge.
Men bland de sovjetiska militärtopparna i Ungern vet man. För samma dag som Raoul lämnar Budapest sänds ytterligare ett meddelande iväg. Men den här gången är det strikt internt. Och budskapet är inte att Raoul Wallenberg ska beskyddas, utan arresteras och skickas till Moskva. Två dagar senare verkställs orden. Raoul Wallenberg och Vilmos Langfelder är nu definitivt inte Röda arméns gäster, utan deras fångar. En vecka senare, den 26 januari 1945, eskorteras de båda av sovjetisk militär upp på ett tåg. Och när det börjar rulla inleds Raoul Wallenbergs definitiva färd in mot den sovjetiska byråkratins mörkaste hörn. Men själv vet han ännu inte vad som väntar.
Det finns ingen anledning att tro egentligen att han ens då var övertygad om att han var fånge. För det berättas att han under tågresan behandlades väldigt väl. De fick åka första klass vagn. De fick bästa maten på tåget. Han satt och skrev på en spionroman och han sammanfattade sina upplevelser i Budapest.
Men illusionen om den sovjetiska gästfriheten kommer snart att krackelera. Lubjanka är ett namn som på 1940-talet nog injagar skräck i människors hjärtan. Det är egentligen namnet på ett torg mitt i centrala Moskva, där en gulrappad, pampig byggnad från sekelskiftet tronar. I den härskar NKVD, den sovjetiska säkerhetstjänsten. Beryktad för sin brutalitet och sin nitiska jakt på verkliga eller inbillade statsfiender. Här ligger också NKVDs rannsakningshäkte, Lubjanka-fängelset. För många fångar som hamnar här är det den första hållplatsen på en mardrömsfärd mot gulaglägren. Eller döden. Och fram mot Lubjanka-fängelsets portar kommer Raoul Wallenberg och Vilmos Langfelder gående över torget den 6 februari 1945 för att skrivas in.
Lubjanka-fängelset, Moskva, våren 1945. Raoul känner fortfarande en dunkande puls efter sina dagliga gymnastikövningar när han sitter på sin brits och samtalar med cellkamraten. De är ett omaka par. Det har båda kunnat konstatera. Den ene, en man som riskerat livet för att rädda utsatta judar. Den andra, en nazistisk skrivbordsmördare. Men på något sätt har de funnit varandra där i häktets trånga utrymme. Och tillsammans uthärdar de tystnaden och ledan som råder i fängelset. Lössen som biter dem på nätterna. Kackelackorna som rasslar på golvet. Den usla maten. Nu talar de om världen som finns där utanför. Om de kära som väntar på dem där hemma. Rauls mörka ögon stirrar tomt framför sig. Att han sitter i fängelse. Vad ska hans mor tänka om hon får veta det? Och hans släkt. Den respekterade och inflytelserika Wallenberg-familjen. Han får en tröstande klapp. Det här är inte vilka omständigheter som helst. Det här är krigstider. Då gäller inte fredens lagar och regler, utan andra krafter avgör vad som sker.
Först tänkte nog Raoul Wallenberg och hans chaufför Vilmos Langfelder att de bara skulle tillbringa natten på fängelset. Men de skiljs åt. Och här kommer Langfelder att försvinna ut ur den här berättelsen. Och snart går det upp för Raoul Wallenberg att han faktiskt är en fånge. I april 1945, när hans kollegor från Budapest anländer till Moskva och promenerar på Röda torget, sitter han där. Så smärtsamt nära dem. Det vet förstås varken han eller dem. Men trots den eländiga situationen har han med sig sitt goda humör och sin handlingskraft. Raoul tänker att det måste vara någon form av misstag att han har hamnat där han har hamnat. Ett misstag som snart bör vara utrett. Han har ju trots allt ett svenskt diplomatpass. Och det svenska utrikesdepartementet måste jobba på högvarv för att få honom fri. Men det där sista kunde inte vara mer osant. Istället sitter ju Moskva-ambassadören Staffan Söderblom och talar om det troliga i att Raoul nog är död. Och ju tätare vårgrönskan blir i Moskva, desto mer övertygade verkar svenska UD bli om att han inte längre lever. Det har ju sovjetiska diplomater hintat om. Och ungersk radio rapporterar om fallet för flera veckor sedan.
Jag skulle vilja hävda att från maj 1945 så etableras den här bilden, den här planterade falska nyheten, etableras som ett slags inofficiell sanning på utrikesdepartementet i Stockholm. Vilket påverkar hela den process som sen följer. De flesta tror att Raoul Wallenberg är död.
Det gör att Staffan Söderblom är ytterst tveksam till att göra sig obekväm och fråga efter Raoul Wallenberg i sin kommunikation med den sovjetiska administrationen. Särskilt inte som att både han och den svenska regeringen är måna om att hålla sig väl med Josef Stalin och hans lakejer. Sverige är redan på deras svarta lista efter att i början av kriget ha haft en allt för feg hållning gentemot tyskarna. Nu när andra världskriget går mot sitt slut är det dags att göra upp notan. Sovjet markerar att Sverige är ute i kylan, bland annat genom att skrota ett generöst handelsavtal. Men också genom att kräva utlämning av människor. När sovjetiska styrkor intog Baltikum tidigare under kriget flydde många tusen västerut över havet för att inte hamna under Stalins styre. Dessutom var ungefär 3000 tyska soldater och så ett antal ester, letter och litauer som tvångsrekryterats till den tyska armén tagit sig till Sverige. Nu kräver Sovjet att de ska utlämnas. Allihop. Soldater som civila. Det här är upptakten till det som ska kallas för baltutlämningen. Mm. Med frågan om de baltiska flyktingarna verkar Sovjet vilja få igång en förhandling. Ett diplomatiskt spel om människoliv och politiska överenskommelser. Staffan Söderblom i Moskva får inviter om att det finns utrymme att förhandla. I ett av de möten han har med den vice utrikesministern, Vladimir Dekanosov, verkar det nästan som att ministern bjuder upp till dans. Söderblom tar bland annat upp Raoul Wallenberg. För även om han tycks luta åt att han är död, fortsätter svenska UD att kräva att han ska söka svar på vad som har hänt honom. Men när den svenska ministern nämner Raoul Wallenbergs försvinnande får han inget svar tillbaka, utan istället ett krav på utlämning av balterna. Ytterst olyckligt att klumpa ihop ärenden på det där viset, svarar Söderblom. Och då lägger Dekanosov ut en krok med ett saftigt bete.
Vad skulle ni säga om här funnits svenskar med vilka man förvägrade er att ta personlig kontakt?
Är det Raoul Wallenberg han syftar på? Kanske. Men om det är ett försök till förhandling, viskas det för döva öron.
Inte ens när Dekanosov sen fortsätter och säger att det kan nog förekomma fall ändå där Söderblom skulle vilja ha en personlig kontakt, så förstår han vad han åsyftar i det här läget.
Och så ska det fortsätta. Sovjet kommer skicka ut trevar om att det finns ett förhandlingsutrymme. Staffan Söderblom kommer svara med oförstående. Och när budskapet väl går fram kommer något ha hänt på svenska UD som gör att dörren till förhandlingsbordet är stängd, låst och reglad. Medan fallet Raoul Wallenberg föses runt i den svenska diplomatin hinner större delen av Europas befolkning enas i ett samstämmigt jubel. För i början av maj 1945 är äntligen det långa, blodiga andra världskriget slut. Hurrarop och konfetti fyller gatorna i svenska städer. Men i en familj överskuggas glädjen över krigsslutet av en ständig oro. För Raoul Wallenbergs familj vistas i ett själsligt väntrum. I januari fick ju Maj von Dardel reda på att Raoul var vid liv. Men sedan dess har de inte hört mycket. Och det är lätt att tänka sig att frustrationen börjar stiga. För våren blir till sommar, som blir till höst, utan att något nytt besked kommer. Men på hösten 1945 rör det plötsligt på sig. Det har dykt upp nya uppgifter om Raoul Wallenbergs försvinnande. Och på UD vaknar man till. Vad kan det mer finnas att ta reda på i ärendet? Och borde man inte plocka fram det där meddelandet från januari, där det försäkrades att Raoul Wallenberg var under Röda arméns beskydd? Någon där borta i Sovjet måste ju åtminstone kunna förklara hur och när de tappar bort honom. Moskva kontaktas. Och Sverige kräver en ordentlig utredning av vad som kan ha hänt Raoul Wallenberg. Sovjet svarar direkt. Med nya krav på utlämning av en sovjetisk medborgare i Sverige. Det här kan vara ytterligare en blinkning om att Raoul Wallenberg lever och hålls i sovjetiskt förvar. Och ett outtalat erbjudande om möjlig utväxling. Men något sånt kommer inte på fråga. Under sommaren 1945 har en ny regering tillträtt i Sverige. Och UD har därmed fått en ny chef i utrikesminister Östen Undén. Och med honom vid rodret minskar chanserna än mer att få loss Raoul Wallenberg genom förhandling.
Ja, Östen Undén som då tillträdde som utrikesminister sommaren 1945 var professor i civilrätt och en ganska principfast och rätt moralistisk person som hade sina starka uppfattningar om hur utrikespolitik skulle bedrivas. Bland annat så var han starkt emot tanken på eftergifter i förhandlingar, inte minst om det handlade om fångar. Tanken på att utväxla fångar var för honom absurd. Detta att byta liv mot liv, som han sa. Och det är klart att det påverkade en del hållningen i Wallenberg-ärendet.
Nej, Sverige byter inte människoliv mot människoliv. Istället ger man bort dem. De har hungerstrejkat. Vissa av dem har stympat sig själva i desperation inför det som väntar. Och omvärlden har protesterat vilt. Men i januari 1946 avslutas det vi kallar baltutlämningen. De 30 000 civila baltiska flyktingarna skyddas i Sverige. Men de andra ska alltså utlämnas. Och det sista fartyget med tyska krigsfångar och tvångsrekryterade baltiska män avgår mot Finska viken och in bakom Stalins murar. Och i linje med utrikesminister Undéns övertygelse krävs ingenting i gengäld. Det i kombination med att Sveriges minister i Moskva, Staffan Söderblom, fortfarande jobbar efter principen att helst inte stöta sig med Sovjet och att Raoul Wallenberg dessutom är död, gör att Raouls chanser att vinna sin frihet bara verkar krympa. Just Söderbloms roll i den här historien kommer faktiskt inom bara några månader att vara utspelad. Men han har ändå några kort kvar på hand. Varav ett av dem är kungen i leken. Medan de politiska turerna går fram och åter förblir Raoul Wallenberg inlåst. Vi vrider tillbaka klockan en gång till. Den här gången ett drygt halvår till maj 1945 och besöker honom i sovjetiskt fängelse. Där livet blir mer och mer outhärdligt. På ena sidan öppnar sig schaktet som ett väldigt gap mitt i byggnaden. En bottenlös avgrund som stirrar upp mot fångarna som förs längs med gångarna av metall. På andra sidan löper raden av dörrar. Och bakom dörrarna, små, mörka celler med smala britsar. På den här platsen regerar dunklet. Och hit, till just en sån cell, tas Raoul Wallenberg i maj 1945. Han flyttas från det i jämförelse bekväma Lubjanka till ett ännu mer ökänt häkte. Lefortovo-fängelset i Moskva.
Det här är ett fruktat fängelse där fångarna isoleras, sätts i mörka, kalla celler. De får inte tala med varandra, de hör skriken från tortyren i förhörslokaler. Och han får sitta så i ett år utan att återigen kallas på förhör. Så att det här är en väldigt förtvivlad tillvaro.
Här kommer nu Raoul Wallenberg att bli kvar i många månader och pinas av såväl ovisshet och ensamhet som undermålig, möglig mat och ständigt oväsen. Han får inte veta något om sin framtid och har inte lov att tala med någon. Inte med vakterna och inte med sina cellgrannar. Men genom den ständiga mattan av slammer, buller och skrik kan ett annat ljud höras för den som skärper öronen. Knackningar i väggarna. Ett körverk av röster som tagit form av ett försynt knattrande.
Så inleder fångarna ändå någon sorts kommunikation mellan varandra där man knackar i väggarna via olika signaler. Där Raoul annonserar sig själv till exempel genom att knacka 5 gånger. Då vet de att det är Raoul som talar. Och sen använder de ett kodspråk byggt på antalet knackningar efter alfabetet som måste ha varit väldigt omständigt.
Men på så vis kan Raoul och hans olycksbröder under månaderna som långsamt segar sig förbi, en månad blir 2, blir 3, blir 10, berätta för varandra om sig själva. Bli individer för små korta stunder i det avhumaniserande sovjetiska fängelsesystemet. Byta adresser. Ett löfte om en framtid i frihet. Ett löfte som ska infrias för vissa. Men Raoul Wallenberg är inte en av dem. I juni 1946 har Raoul Wallenberg suttit fängslad i över 15 månader. Och än så länge tyder inget på att han kan vara på väg att friges eller ens rannsakas. En annan svensk är däremot på väg från Moskva. Ministern Staffan Söderblom. Han vet fortfarande inte om att mannen bakom det besvärliga ärende som har förföljt honom sedan förra året befinner sig i samma stad. En stunds bilresa från den svenska legationsvillan. Och på sommaren 1946 är han i färd med att packa ihop sina saker. Söderblom ska omplaceras till en ambassadörspost i ett annat land. Men innan det är dags att resa för gott har han en sak kvar att uträtta. Spela ut sitt sista kort. Den röde saren.
Moskva, Kreml, 15 juni 1946. Klockan är prick nio när dörrarna till audiensrummet slås upp och Staffan Söderblom visas in. Mannen han kommit för att träffa möter honom med utsträckt hand. Med en låg men klar stämma presenterar han sig. Stalin. Som om han, den sovjetiska diktatorn, skulle behöva en introduktion. Josef Stalin är klädd i uniform och bär segerordens stjärna på bröstet. Han är inte särskilt lång, men hans närvaro fyller rummet. De slår sig ner vid ett avlångt bord och efter några artighetsfraser får den svenska ministern frågan om han har några särskilda önskemål för mötet. Söderblom svarar att det har han egentligen inte, men han vill ändå nämna fallet Wallenberg. Han säger att han själv är övertygad om att Raoul Wallenberg är död. Men skulle Sovjet kunna komma med ett officiellt meddelande att man undersökt saken? Stalin tittar på den svenska diplomaten, greppar en penna, ber Söderblom bokstavera och skriver ner Raoul Wallenbergs namn i ett block. Stalin lovar att han ska undersöka saken. Staffan Söderblom andas lättad ut. En timme var avsatt för mötet. Men redan efter fem minuter tackar han för sig och lämnar rummet. Belåten med sin insats i det känsliga ärendet.
Och sålunda lämnar minister Staffan Söderblom den här historien. Själv anger han att mötet inte tog de fem minuter som antecknats, utan en halvtimme. Men oavsett minutantal sker inget i fallet Wallenberg, annat än att den svenska ambassadören upprepar det som ursprungligen är sovjetisk desinformation till den högsta sovjetiska ledaren. Det är svårt så här i efterhand att inte häpna. Men ansvaret vilar trots allt inte egentligen på Staffan Söderbloms axlar. Han har ju en chef som inte verkar vilja ta några krafttag i Wallenberg-ärendet.
Allt som framförs här av Söderblom till Stalin nedtecknas och skickas i ett protokoll till utrikesdepartementet, vilket ju gör att om Östen Undén vill ingripa och korrigera sin ambassadör så kan han göra det, men det gör han inte. Så att här har vi det tydligaste exemplet på att vad Söderblom gör genom hela den del av Raoul Wallenberg-ärendet som han har att hantera, så följer han de riktlinjer som han har fått uppdragna för sig av Östen Undén. Så det stora ansvaret här ligger på Östen Undén.
Men Maj von Dardel, hennes make Fredrik och deras två vuxna barn, Raoul Wallenbergs syskon Nina och Guy, vill inte acceptera slutsatsen att Raoul är död. De har kastats mellan hopp och förtvivlan i nästan ett och ett halvt år nu. Och i juni, ett par veckor efter Staffan Söderbloms möte med Stalin, slår hoppet i taket.
Ja, det tar ju fart där sommaren 1946 ordentligt. När en svensk journalist som har suttit fången i Sovjetunionen plötsligt kommer tillbaka. Och han kan berätta att han har hört talas om Wallenberg. Han hade inte känt till Raoul Wallenberg innan, men han har hört det namnet nämnas under sin fängelsetid. Och det här väcker ju stor uppmärksamhet. Så här sker en upptrappning av intresset för Raoul Wallenberg-ärendet och också av misstankarna om att han faktiskt fortfarande är vid liv.
Och vittnesmålen stämmer. Sommaren 1946 lever Raoul Wallenberg. Men kanske håller hans kämpaglöd på att börja sina. Ingen människa bekymrar sig om er. Och ingen människa vill er något. Det är vad förhörsledaren har att meddela när Raoul Wallenberg för första gången på ett helt år tas till förhör i juli 1946. Raoul kräver att få kontakta svenska beskickningen i Moskva. Och det är då han informeras om att om den svenska regeringen hade haft något intresse av var eller hur han befinner sig, skulle de sedan länge ha tagit kontakt med honom. Kanske är det en förhörsteknik. Att få fången att känna sig ensam och utlämnad. Men det kan vara så att de sovjetiska myndigheterna inte heller begriper varför Sverige inte kräver honom åter.
Det är ju uppenbart att man från Kremls sida här ville använda Raoul Wallenberg som någon slags spelbricka utan att avslöja att han faktiskt befann sig i Sovjetunionen. Man ville ju bara skicka signaler och kanske förvånades de över att Sverige inte förstod de här signalerna.
Förhöret ger inte Raoul några tydliga besked. Ännu mer oklart och mer tröstlöst är budskapet under nästa förhör, som också sker här på sommaren 1946. Då får Raoul veta att han är ett politiskt fall och att han aldrig kommer att dömas. Ingen människa bekymrar sig om er. Ingen människa vill er något. Tänk om Raoul Wallenberg kunde få veta hur mycket han har hyllats i omvärlden för sina extraordinära insatser i Budapest. Och hur mycket hans familj bekymrar sig om honom. De har försökt dra i alla trådar de kan. Men inget ger dem Raoul tillbaka. Och desperationen börjar stiga. När en författare kontaktar dem börjar de samarbeta med honom för att skriva en bok som kritiserar det svenska agerandet i fallet. Efter att den nått offentligheten på hösten 1946 gör svenska legationens nya representant i Moskva ytterligare framstötar. Men utan att det leder till något konkret. Och vad som sker under den här perioden i Raoul Wallenbergs liv, inlåst som han är i Lefortovo-fängelset, är lagt i mörker. Men året därpå, på vårvintern 1947, händer något.
Lubjanka-fängelset, 11 mars 1947. Det rasslar till i den tjocka dörrens lås och två vakter kliver in i cellen där specialfånget 206 har placerats. De är här för att hämta honom. Han eskorteras genom de ekande korridorerna i den enorma byggnaden, leds bryskt upp för 6 trappor innan han slutligen placeras i ett litet rum tillsammans med en förhörsledare och en tolk. Trots den långa och tärande fängelsevistelsen kan männen i rummet konstatera att fången ser relativt frisk ut. Han är klädd i kostym och det mörka håret som tunnats ut vid pannan är prydligt kammat. Men bakom den städade ytan snurrar tankarna i Rauls huvud. Kommer han äntligen att få besked om sitt öde? Nej, det verkar inte så. Frågorna rör sig istället kring praktiska upplysningar han redan lämnat. Kontakter han haft med amerikaner och tyskar. Efter en timme och 45 minuter avslutas förhöret. Raoul Wallenberg förs tillbaka till sin cell där den händelselösa fångtillvaron fortsätter.
Raoul Wallenberg har förts tillbaka till Lubjanka-fängelset. Som i jämförelse med det ställe han tillbringat det senaste året och mer därtill framstår som en oas. Och flytten dit kanske får något att blänka till. En dröm om frihet.
Det finns ju anledning att tro att han ser ganska ljust på den här förflyttningen. För att han har fått höra av fängelsepersonalen i Lefortovo att hans fall är politiskt. Och att han aldrig kommer aldrig att bli någon rättegång. Och att han får vänta till den här utrikesministerkonferensen i Moskva i mars 1947. Då man bland annat ska diskutera krigsfångar. Så när han förflyttas till Lubjanka i princip samtidigt som den här utrikesministerkonferensen som han har hört talas om, så det är klart att hans tankar säkert går i den riktningen. Han placeras också i Lubjanka-fängelset finare delar. Han får officersranson och jag kan tänka mig att hans slutsats nog är det här skedet att nu är min frigivning nära förestående.
Den där internationella utrikesministerkonferensen kommer inte leda någonstans för Raoul Wallenberg. Men någonting har börjat röra sig inom den svårbegripliga sovjetbyråkratin. Mellan högdjuren på utrikes- och säkerhetsministerierna har man börjat diskutera fallet Wallenberg. I maj 1947 kräver vice utrikesministern ett förslag på likvidatia av ärendet från den beryktade spionchefen Viktor Abakumov. En man med ett blodfläckat CV. Likvidatia betyder avveckling. Alltså en avveckling av fallet. Som i att på sikt ordna med en frigivning. Eller är det Raoul Wallenberg själv som ska likvideras?
Ibland har jag tänkt att orden från vice utrikesministern kanske avsåg fallet. Men att spionchefen Abakumov uppfattade det tvärtom. Men det är ju bara en gissning.
Den utväxling av dokument som sker inom Sovjet här på våren 1947 är förstås okänd för omvärlden. Men runt den här tiden skruvar ändå Sverige upp temperaturen. Den nya ministern i Moskva reser återigen krav på att Raoul Wallenbergs försvinnande måste utredas. Han får ett löfte om att fallet ska gås igenom. Och i den snåriga gången mellan de sovjetiska ministerierna och Lubjanka-fängelset sätts en kedja av händelser igång som rör Raoul Wallenberg och som kulminerar på högsommaren 1947. Något kommer hända. Vi kan inte säga exakt vad. Men här kommer de tillförlitliga spåren efter Raoul Wallenberg att ta slut. Hädanefter återstår bara gissningar. För det som i augusti 1947 presenteras som ett svar på de svenska utredningskraven, Wyszynski-rapporten, namngiven efter den sovjetiska minister som sänder den, är rena lögner. Att Raoul Wallenberg inte är känd av Sovjetunionen och att han inte befinner sig på sovjetisk mark. Men på högsta ort i Sverige verkar man mest nicka och svälja på hitten.
Luften går ur för alla utom familjen förstås. Och för den aktionsgrupp som har bildats kring familjen. Och strax därpå så söker de upp Östen Undén för ett möte. Och den som leder den här aktionsgruppen, hon heter Birgitta Welander. Och de försöker tala om för Östen Undén att vi har så mycket bevis här. Det här är inte sant, det är inte sant. De vet var Raoul Wallenberg är. Och då svarar Östen Undén: menar fru Welander att Wyszynski ljuger? Det är ju oerhört, säger Undén. Han kan inte tro att lögnen är en slags statsreligion i Sovjetunionen. Och det beseglar ju också Raoul Wallenbergs öde.
Lögnerna och passiviteten gör det omöjligt att agera. Och åren bara rinner iväg utan någon ljusning i Wallenberg-ärendet. Men mot mitten av 1950-talet öppnar sig en glipa i den annars så ogenomträngliga sovjetiska fasaden. Först vågar ingen göra något. Inte ens öppna dörren. Men vid 10-tiden på kvällen den 1 mars 1953, när det har varit tyst i rummet hela dagen, törs vakten till slut gå in. Och där ligger den store ledaren, Josef Stalin, på golvet. En stor, mörk urinfläck har brett ut sig på byxorna. Och han är okontaktbar. Ett förvirrat kaos utbryter. Allt tyder på en hjärnblödning. Men i princip alla kvalificerade läkare sitter inspärrade av den paranoide Stalin själv. Skräcken breder ut sig bland alla i den innersta kretsen. Stalin är döende och går nog inte att räddas till livet. Men om de inget gör kan straffet bli hårt för att de inget gjorde. Och om de försöker inleda en behandling och Stalin ändå dör riskerar de att ställa sin förrätta för det. Till slut försöker man sig på att få liv i honom. Men det är förgäves. Den 5 mars 1953 dödförklaras den blodbesudlade despoten Josef Vissarionovic Stalin. Och maktkampen om vem som ska ta hans plats inleds. Det blir en rörig och långdragen historia. Men på hösten samma år har en ny permanent ledare trätt fram. Nikita Khrushchev. Och med honom vid rodret påbörjas en ny fas i Sovjetunionens historia. Nu ska Stalins terror läggas till det förflutna. Det så kallade tövädret det här. Ett klimat där man inte längre ska behöva frukta för sitt liv på grund av en galen diktators uppblåsta fantasier. Och i det droppande tövädret sköljs fångar ut med vårfloderna ur sovjetiska fängelser. bland annat en rad tyskar som suttit inlåsta sedan krigets slut. Och med dem kommer nya vittnesmål om Raoul Wallenberg. Som en gång för alla visar att den där sovjetiska utredningen från 1947, Wyszynski-rapporten, var fullkomligt uppdiktad.
Nu får man ju för första gången kontakt med fångar som har varit cellgrannar eller cellkamrater med Raoul Wallenberg. Och de kan ju berätta detaljer om honom som gör att det står ställt utom allt rimligt tvivelsmål att de har sett Raoul Wallenberg i fängelset. Så vad svenska regeringen gör här är ju att samla alla dessa vittnesmål. De intervjuar dessa medfångar samlar det då till en hel lunta.
En ny låga tänds i bröstet på medlemmarna i familjen von Dardel. Om de här fångarna har suttit sedan 1945, då är det ju verkligen fullt möjligt att Raoul också lever. Nu är hans namn återigen på allas läppar och ett prioriterat ärende när statsminister Tage Erlander ska besöka Moskva under påsken 1956. Maj von Dardel och hennes make Fredrik känner hoppet växa. De skriver ett brev till Raoul som statsministern ska kunna överlämna när han får besöka honom i fängelset.
Käre älskade Raoul, efter många år av förtvivlan och oändlig saknad efter dig har vi nu kommit så långt att statsminister Erlander och statsrådet Hedlund reser till Moskva för att utverka att du äntligen får komma hem. Måtte de lyckas. Och måtte ditt lidande nu taga en ända. Vi har aldrig uppgivit hoppet att få återse dig, trots att alla våra ansträngningar att komma i förbindelse med dig, hittills till vår stora sorg, misslyckats. Det står ett rum här och väntar på dig när du återvänder med statsministern. Du förstår hur vi alla har längtat efter den dag då ditt lidande och våra lidanden tar ett slut och vi åter får leva tillsammans som i gamla lyckliga tider. Din alltid älskande mamma och din varmt tillgivna pappa.
Om det någonsin fanns en möjlighet att få hem Raoul skulle det vara nu.
Tage Erlander reser ju till Moskva för att hämta hem Raoul Wallenberg. Det är alldeles uppenbart. Och helt övertygad om att nu äntligen så är den här historien över. Nu får vi hem honom. Och frågan skulle ju bara vara i vilket skick ungefär.
På plats i Moskva lyfter Erlander ärendet för Nikita Khrushchev och lämnar fram den tjocka luntan med bevismaterial. Först är den sovjetiska ledaren motsträvig. Han förstår inte alls varför det ska tjatas om Raoul Wallenberg, men ger till slut med sig. Tar emot det bevismaterial som Tage Erlander har med sig och lovar att saken ska undersökas ordentligt. Men det kommer att ta tid. Inget sker förstås under Moskva-besöket. Och Maj von Dardel tvingas uppleva att Raoul rycks ifrån henne på nytt. Våren rusar förbi och sommaren, och en höst lika så, utan att något hörs från öster om den så kallade omfattande utredning som ska ha satts igång efter Erlanders besök. Ända in på nästa år är det tyst i frågan. Men i februari 1957 kallas den svenska ambassadören i Moskva till det sovjetiska utrikesministeriet. Det har blivit dags att få ta del av resultatet av de oerhörda ansträngningar som har gjorts från ryssarnas håll. Och det som framkommer i den korta rapporten är både löjeväckande och chockerande. Man har letat och letat, anges det. Vänt på varenda sten. Men inte ett enda spår har hittats av Raoul Wallenberg i den sovjetiska byråkratin. Förutom en sak. En handskriven lapp, nedtecknad av en läkare. Den så kallade Smoltsov-rapporten. Den bekräftar det svenskarna har misstänkt. Men den har också ett förödande budskap.
Beskedet från Sovjetunionen nu är att Raoul Wallenberg har befunnit sig i sovjetiskt fängelse. Det är första gången man erkänner det. Men att han dog en naturlig död i hjärtinfarkt i sin cell i Lubjanka-fängelset den 17 juli 1947.
Den handskrivna noteringen är ingen officiell dödsattest. Och här undrar man, är den äkta? Har en läkare vid namn Smoltsov skrivit den år 1947? Möjligtvis. Men den skulle också kunna vara förfalskad, nedtecknad långt senare. För läkaren i fråga är förstås död nu på 50-talet. I sovjetsystemet finns det oräkneliga exempel på dokument och bilder som fifflats med för att sanningen ska skrivas om. Men om vi utgår från att själva dokumentet är äkta, nedtecknat där och då, betyder det att den är sanningsenlig? Är det rimligt att tro att en ung och i övrigt frisk man får en hjärtattack bara rätt upp och ner? Nej, det skulle man kunna ha sina invändningar mot. Och Sovjet är inte bara ökända för att förfalska och förvrida sanningen, utan också för att helt skrupellöst göra sig av med människor de av olika anledningar finner misshagliga eller obekväma. Oavsett om Smoltsov-rapporten är fabricerad eller äkta, sanning eller lögn, är beskedet omskakande. Men det är ett besked. Och från svenskt myndighetshåll tas det emot med någon slags lättnad. Nu kan UD sätta punkt för fallet. Men familjen von Dardel, Rauls närmaste anhöriga, mamma Maj, styvfar Fredrik och så syskonen Nina Lagergren och Guy von Dardel ger inte upp. De kommer att stångas vidare med myndigheter, media och bedragare. I fallet väntar en lång rad vändningar med mer eller mindre trovärdiga spår, nya hopp som väcks, men som gång efter annan bryskt stampas ut. För efter Nikita Khrushchevs töväder fryser återigen Sovjetunionen till is. Och när Maj och Fredrik von Dardel går bort år 1979 gör de det utan att fått veta vad som hände deras son. Gåtan framstår som olösbar. Ända tills långt senare, när 80-talet går mot sitt slut och ett fönster plötsligt ställs på glänt igen i Sovjetunionen. Glasnost och perestrojka. Öppenhet och ombyggnad. Det är Sovjetunionens ledare, Mikhail Gorbachevs radikala begrepp som försiktigt ska reformera landet under 1980-talet. I den här vevan bjuds Raoul Wallenbergs syskon, Nina Lagergren och Guy von Dardel in till Sovjet. De har båda fortsatt att driva frågan om en utredning. Och trots att så många år har gått är de hoppfulla. Raoul kan fortfarande vara vid liv. På hösten 1989 landar de i Moskva. Men får som så plågsamt många gånger förut sina förhoppningar splittrade. De reser hem igen med några få ägodelar som tillhört brodern. Men inga sanningar och ingen levande Raoul. Gorbachevs reformationsförsök sticker iväg utanför hans kontroll. Och i början av 90-talet rasar hela Sovjetimperiet ihop. Och vid det laget har framsteg gjorts i Wallenberg-ärendet. En rysk-svensk forskargrupp undersöker fallet. Nya handlingar kommer fram, som ger åtminstone ett vagt förslag till svar på vad som har hänt med Raoul.
Vi har alltså svenska diplomater vid svenska ambassaden i Moskva som sitter i det sovjetiska utrikesministeriet och läser den här interna korrespondensen kring Raoul Wallenbergs öde från 1950, den korrespondensen från 1956. Det är ju otänkbart idag, men det fick de göra. Och det är också från den tiden vi har allt det här frisläppt som gör att vi vet mycket mer idag om vad som hände Raoul Wallenberg under de här åren han befann sig i sovjetisk fängelse.
Men inte heller öppningen av arkiven har gett oss svaren. I mitten av 90-talet drar snaran åt igen. Och sedan den kortvariga fristen har Ryssland bit för bit slutit sig, tills det åter påminner om ett Sovjet byggt på lögner. Och idag 2022, 110 år efter att Raoul Wallenberg föddes, är det inte troligt att han skulle kunna finnas i livet. Men vad är då den mest rimliga förklaringen till vad som hände honom?
Jag tror att det är rimligt att anta att Raoul Wallenberg inte dog en naturlig död i Lubjanka-fängelset juli 1947. Men däremot tror jag inte att han levde särskilt lång tid efter den dagen. Jag tror att han avrättades och jag är ganska säker på att han borde ha funnits med bland de krigsfångar som frigavs där efter Stalins död om han hade varit i livet.
Hanteringen av ärendet Raoul Wallenberg har blivit ett sår i svensk modern historia. Det är ett komplicerat fall som även idag när förhållandevis mycket har grävts fram av engagerade forskare är svårt att omfatta och förklara. Lager av stundtals obegriplig sovjetisk byråkrati, missförstånd och olyckliga sammanträffanden gör att fallet är komplicerat stort. Men trots alla omständigheter går det inte att beskriva det som något annat än ett diplomatiskt och politiskt haveri.
Sverige försatte ju chansen att få hem Raoul Wallenberg genom sin regeringens godtrogenhet, genom otillräckliga insatser under de första viktiga åren.
Idag finns sorgen och mysteriet kvar. Men Raoul Wallenbergs namn bär på så mycket mer än det katastrofala misslyckandet att få hem honom. Han är på många vis en ljusgestalt. En sorts martyr efter sin stora insats för att rädda så många som möjligt av Budapest judar under krigets sista frenetiska tid.
När jag växte upp så var namnet Raoul Wallenberg kopplat till någonting jobbigt, en diplomatisk kris mellan Sverige och Sovjetunionen. Idag skulle jag säga att Raoul Wallenbergs namn är mycket mer förknippat med hans gärning i Budapest. Han står för civil courage, för en kamp för mänskliga rättigheter, för att inte stå vid sidan av i ett läge när människor hotas av den yttersta ondskan.
Vid ett tillfälle i sitt liv beskrev Raoul Wallenberg sig själv som feg. Historiens facit visar motsatsen. Resultatet av hans gärningar i Budapest 1944 är enastående. Och tusentals människor som lever idag minns honom som hjälten som räddar dem själva. En älskad mor, mormor eller farbror. En man som var allt annat än feg. I en situation som skulle lämna de allra flesta av oss andra rådlösa, handlingsförlamade och skräckslagna visar Raoul Wallenberg ett imponerande mod, en beundransvärd kraft och en aldrig sinande barmhärtighet.
Du har hört P3 Historia. Av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Paolo Leiva Wenger och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.